från, ända från skoltiden. Min första skola var från hemmet i Torp och så till Vagern ovanom Linrud.
Det gick jag första året
för en lärarinna.
Det är precis samma som jag har pratat
Lina om. Lina Lindén. Och det var en väldigt lång väg att gå. Vi var tämtliga kamrater nere på skolan som hade sällskap. Och då var inte vägen så lång. På den tiden var det inte att tala om stegerna.
Men nu är det min, va?
Och sedan kom skolan. Det var på den tiden som småskolan fick vara i bondstugorna, i det största rummet i varje bondstuga, och flytta sig från den ena delen av socknen och till den andra, så inte alla barnen skulle ha så lång väg hela tiden. Och andra året, som sagt, då var det hos Stina Alexandersson i Torp. Och det fick jag mitt första avgångsbetyg som jag ännu har i mina gömmor. Och sedan på hösten fick man börja folkskolan. Och då var det ändå längre väg. Då fick man gå ifrån sitt hem ner i skogen vid Vänern. Och till Nordkärs högar. Och vår lärare var Häger. Som jag gick för i 4 år. Varannan dag. I första och andra klassen och varannan dag i 3:e och 4:e klassen. Och där hade vi en mycket bra lärare och trivdes med kamrater och allt. Men när skoldagen var slut, då fick 2 av flickorna stanna kvar för städningen av skolsalen. Och det kunde bli på höstarna, så kunde det bli så sent som man kom, fick gå hem när det var nästan mörka natten. Och det var lång väg från Nordkärs högar till Torp vid Vänern. Men han var frisk och allting gick bra. Och då efter 4 år så fick jag avgångsbetyg, och sedan var det att man skulle konfirmeras. Men vintern före läsningen så fick jag en plats i Guttvik hos en Alfred Karlsson och hans hustru Marita. Vi hade inga barn själv och de tyckte väl det var roligt att ha någon ung i stugan också. Och så hjälpte jag till i lagården och vi hade får och kor och det var väldigt roligt med djuren. Och så fick jag någon gång ibland ledigt och hämta mamma och pappa för en söndag och sådär. Och efter, och sedan var det då konfirmationen på sommaren. På den tiden fick man börja på maj månad och konfirmanderna skulle gå fram, som de alltid sa då, på första böndagen, sista böndagen på oktober månad. Och då var man klädd i första gången i lång klänning ända ner till fötterna. Och det var mycket besvärligt. Alla var svartklädda för högtiden. Och efter konfirmationen så fick jag en plats hos en folkskollärarinna på Ransbergs skola. Nuvarande Svanefjordens hotell. Och skolan som var då, det var både småskola och folkskola. Och det var, den är inbyggd i detta hotellet, så den finns i sina rum där. För de fick inte någon bygga alldeles nytt, utan de fick bygga omkring detta, så de har skolan inuti där. Och det fick jag plats, som sagt, hos en Jeanette Fransén som hade småskolan. Och hon var gift med en kusin till mig som var fanjunkare och hette Alfred Fransén. Och då var det, så då hade jag ändå längre väg att hälsa på mina föräldrar, men jag fick ju ledigt någon gång ibland. Och så skulle jag få ledigt en påskhögtid, för då var det 2 dagar lediga. Men först skulle jag ner till Köpmannabro till Gerdins och handla den mat som skulle behövas till påsken. Och så tillbaka till Ransberg med väskorna. Och sedan fick jag då ledigt, jag skulle få lov att gå hem till Torp. Och det var ju väldigt roligt. Och när jag då kom hem så hade jag kamrater där som talade om att nu har vi blivit bjudna till en påskaftonfest nere på Freidestommen i Järnsocken. Och då var det till att marschera hela långa vägen dit ned och ha roligt och dansa och ha lite historier och lite festliv. Och så var jag hem till Torp på morgonsidan igen och så vila över natten hemma och sedan gå den långa vägen till Ransbergs skola igen. Då var det inte frågan om en cykel eller en bil eller någon fortskaffningsmedel, utan det var bara apostlahästarna som fick tjänstgöra. Episod från lästiden som pågick hela sommaren. Det var på så sätt att det var fiskare, vår granne, Skärman och pappa ibland också. Vi hade långrid i Vänern och det skulle vara dagmask på krokarna. Och då fick jag och en kamrat, Anna Petters Anna, som jag var vän med hela min ungdom. Vi skulle ut och plocka mask på kvällarna efter en regnvädersdag, för då kom dagmasken upp. Och vi gick till berg och det var den nygrävda diken och det gick väldigt bra att plocka mask där, så vi fick mycket. Och då hade vi stora spänner att bära hem. Men så var vi en gång i Torp hos Sina Alexandersson, hon i hennes potatisåker. Och det var det så bra med mask och vi följde ju raderna så snällt och plockade. Och 1, 2, 3 så kom Stina och gräla på oss till den grad för att vi trampade ner hennes potatis. Och nu, ni går ju och läser i år, så det ska jag allt komma ihåg och tala om för prästen. Och den våndan som vi hade sedan hela eftersommaren för dessa ord, det har jag inte glömt än, fast jag menar snart 100 år. För det var så förfärligt skamligt på den tiden om man skulle kunna få gå och läsa i 2 år. Så det var vårt största bekymmer den sommaren. Men det gick bra, hon hade inte varit där, det var bara en skrämsel för att vi aldrig skulle gå dit och plocka mask mer. Men det var vår lilla inkomst, för vi fick 5 öre för 100-talet maskar till fiskare Karl Skärman som var vår granne där nere. Och då var det inte så gott om 5-öringarna, så det var en liten inkomst. Och så var det min pappa, han ville väldigt gärna lägga ett långriv, och då var det också nyttigt att ha dagmask, så den fick nästan aldrig bli slut på, utan han hade den i en stor tvättbalja med jord och grästorver, och där trivdes maskarna och blev stora och frodiga tills de skulle användas. Och vi var ofta med pappa ute på och la långrig på kvällen. Men så på morgonen så skulle man upp mycket tidigt för att ta upp den igen, och det var inte alltid så roligt att komma upp så tidigt på morgon. Och många gånger så var det väldigt blåsigt och det var svårt att ro, så att han fick upp riven på rätta sidan om åren. Så det var många besvärliga stunder. Men det var också en väldigt frisk morgon stund för oss barn att komma ut på sjön. Och det var många roliga minnen också från den tiden. Och sedan så mamma, hon var sömmerska och sydde till grannar och bekanta hon. Och jag fick många gånger, jag fick lära mig rätt tidigt och hjälpa henne med att sy handsömmen och hjälpa till med något av varje, så jag lärde mig också sömnad. Och när jag blev så pass vuxen, 16-17 års ålder, så då fick jag komma till grannar och bekanta för att sitta och sy hela dagen då. Och fick en krona om dagen för sömnad. Och jag var hos en läderhandlare Olssons här i Mellerud och hos en fotograf Karlsson. En vecka så där, och hos fröken Nina Höststadius var jag hos idå. Och det var väldigt trevliga veckor och dagar. Och så hade man då lite pengar på lördagen när man gick hem. Så det var stora förtjänster på den tiden som inte var vant med några fickpengar. Det var inte så som nu att barnen får veckopeng, för det räckte aldrig till i det gamla hemmet. Men så pappa han lappade våra skor och mamma hade ju får ibland, och vi skickade raffel och ull till Stigens fabriker och fick garn, och mamma satte upp och vävde klänningstyger till oss när vi växte upp.
Nu kan du väl hemma nu igen. Och nu får jag tala om en gammal händelse som min mamma har talat om från sin ungdom. Och det var, hon var född i Kaserna och hennes föräldrar var torpare där, och hon fick gå dagsverk i unga år och sköta om hemmet när hon kom hem, för hennes mamma var blind. Och så var det, hon hade hela sommaren varit på Linneruds gård och rakat hö och tagit upp efter mejen och gjort utesysslor. Och så hade hon handsömnad som hon kunde sy. Så satt hon på dikeskanterna på middagsrasten och sydde ihop kjolbåder. Och så hon tjänade lite pengar utav med sin sömnad så lite det var. Och så på hösten när sommaren var slut, så var det en stor marknad på Sunnan och marknadsplats som nu är slut för många, många år sedan. Men då var det stormarknad varje år där, och då fick man, där såldes allting, och det var kreatursmarknad och det var sömnad, det var tyger och färdiga kläder och lite utav varje. Och mamma hade tänkt sig hela sommaren att hon skulle köpa sig tyg till en kappa, för det hade hon ju inte haft någon som hon värderade. Och så hon tog mod till sig och gick in till patron som ägde Linrud, patron Hagsen. Och det var så vackert att hon skulle få lite betalt för sitt sommararbete. Så hon hade ju, jag tror att det var 5 kronor hon hade tänkt sig. Vad ska du med dem, frågade han då. Jag hade tänkt att gå till marknaden och köpa tyg, för jag behöver en kappa. Och han tittade stort på henne och så sa han, jag vill inte ha några silkedockor på mitt gods, sa han, men vill farlin komma och hämta en skepparåg så är det betalt för sommaren. Och det var tunga steg att gå hem till sina föräldrar och berätta vad hon hade, vilket svar hon hade fått. Stackars gamla mor.
Ja.
Mamma var yngsta barnet i familjen där och hennes broder som var en tur före henne. Det var 11 år mellan dem. Så mamma fick vara ensam och sköta sina föräldrar och göra sysslor som finns i en torpstuga. Och sedan så dog hennes pappa och min morfar. Han dog och de blev ensamma, mor och gamla Molena. Och då fick de inte bo längre där, för det skulle vara en ny torpare i kaserna. Och de fick flytta ner till en liten ödestuga ner i skogen som heter Bokre. Och där hade de ett litet rum, bara ett enda litet rum. Så det fick inte plats med två bäddar, utan mormor fick ju ligga i soffan eller sängen, vilket det nu var. Och mamma hade sin madrass liggande på en kista. Och så hade de en öppen liten kakel eller en öppen liten spis och lagade sin mat. Och det var pensionen som torparna fick på den tiden. Men de bodde ju inte så länge där, för sedan gifte pappa och mamma sig. Det var 1877. Och då hade gamla mormor, hon fick följa dem, och de hade sin första bostad uppe i Östanå på Ekekullen. Hade de ett litet rum då, det var deras första bostad. Och pappa var vid järnvägen, för han hade varit rallare och med och byggt Bergslagnas järnvägar. Men när de kom så högt upp som till
Grythyttehed.
Grythyttehed, ja. Då slutade han arbetet där. Då var det ett nytt lag som var norrlänningar mer som tog vid.
Och så övertog han stället efter sina föräldrar.
Och så sedan var min gamla farfar och farmor, de hade ett litet ställe i skogen. Och det övertog min pappa då. Och det skulle byggas en ny stuga, för deras gamla stuga var nästan fallfärdig. Och som järnvägs tjänsteman, jag gör den här som barnvakt, hade han så lite betalt på den tiden. Det var 40 kronor om sommaren och 35 kronor om vintern i månaden. Och det kunde ju inte bli något husbygg utav de pengarna, utan det var bara påbörjat. Och så fick han kände att han inte kunde gå i land med det, så han reste till Amerika för att tjäna lite pengar och fortsätta sitt bygge. Och det blev ju ett litet rum färdigt och köket provisoriskt. Och sedan om något år igen så fick han resa till Amerika en gång till. Och tjäna något. Pengarna förslog mycket då, för en dollar var värd över 5 kronor. Och i Amerika var det arbetsmöjligheter, så han tjänade bra på ett par år. Och kom hem och fortsatte bygget, så vi fick golv och kunde bo där. Och sedan som sagt reste han till Amerika för tredje gången 1891. Var hans sista resa till Amerika. Och då hade han som nästan bestämt sig för att flytta med hela sin familj till Amerika. För det var mycket bättre utgångspunkter där. Och jordbruket där, det var givande. Så han hade varit kallade i Amerika hade han tagit land. Det var det att vi fick arrendera en bit av skogsbygd och myrmark och odla. Och jordmånen var bra där, så han hade tänkt att vi skulle komma dit allesammans. Men det var ju inte gjort på en gång, utan min äldste broder Carl köpte han biljett till, så han fick komma till honom. Och då var han bara 16 år gammal när han kom till Amerika. Och det gick väl bra något år, men sedan så, pappa var stenarbetare. Och det var nog mycket hårt arbete och i kalla vintrar. Och den där stenen skulle huggas, och så var det till både byggnader och trappor och sådant till stora hus i stan. Så hans rygg blev fördärvad. Han fick någon utgjutning i ryggraden, så han blev invalid. Så gott som, så han blev sängliggande och kom hem. Efter 6 år som han hade varit i Amerika då, så kom han hem och kunde inte gå, utan han hade en krycka under ena armen och en käpp i den andra. Så det var inte roligt. Och för honom var det ju allra värst. Han var tålig, men hans krafter var ju förlorade för lång tid. Men hur det var, så bättrade han sig så småningom och kunde utföra små arbeten hemma med stugan och med mycket möda. Men mamma var ju frisk och hade sin sömnad och tjänade pengar med det. Och så fick man anlita grannarna med hästarbeten. Vi hade ju inte häst. Det var stället för litet till. Och mamma, hon fick sy. Hon var sömmerska, så hon sydde kläder istället. Så det var bytesarbete med de bönderna och oss som hade det lilla stället där nere. Och vi klarade det. Vi hade aldrig någon nöd. För allting fanns, fast i smått. Vi hade 3 kor och så hade vi en gris och slakta om året som vi sålde hälften av dem. Och då blev det en slant. Och vi hade det bra, hade en väldigt trevlig, god barndom där nere i vår vackra ställe i skog. Lilla Vrå bland bergen, som vi alltid kallar det.
Ser du som bäst ut?
Jag är bekymrad för det, ja.
Så var vi hade väldigt mycket nytta av Vänern. Vi bodde ju i närheten av Vänern. Och vi fiskade och spar vast korna, så vi hade. Och hade en liten skogbit, så vi hade ved för året. Och allting gick sin gilla gång. Och pappa fick leva till, han var 46 år då han kom hem från Amerika som invalid. Och fick leva tills han var 79 år. Så det var en lång prövotid, men han hade alltid gott humör. Och vi hade mycket glädje och trevnader hemma hos far och mor.
Det var mormor, moster Anna, moster Kristin, morbror, ja. David,
ja.
Och morbror Carl. Var ni 5?
6 barn.
3 pojkar.
Och sista gången morfar reste det, för du tar om då,
ja,
inte moster Kristin född.
Nej, det var sant. Det var ju också sant. Sista gången min pappa reste till Amerika, det var 1891 på våren. Och som sagt, då var vi 5 syskon. Det var 3 pojkar först och så var det 2 flickor. Och de visste väl inte hur de hade det riktigt, men att i alla fall så skulle mamma ha ett barn till. Och det visste inte pappan han visste om, utan hon föddes sedan på den 9 januari 1892. Och då som sagt, vi var ju trägna brevskrivande varandra, och det kom väl undrade brevet någon gång då och då som hjälpte oss. Och sedan så blev som sagt pappa sjuk där i Amerika. Han kom lite liggande, så han blev fick resa hem till, jag vet inte om de fick någon hjälp för sin resa, utan han fick, men han kunde inte få resa direkt så som förr, så resan gick över England, utan han fick resa med en norsk båt som gick över norr om England, så han kom till Oslo, då var han Kristiania, och tänkte att han skulle komma in på ett lasarett där som hans doktor i Duluth hade lovat honom att, eller talat om, att han skulle taga in det, för han låg i gips hela resan och hade hjälp av en norsk pojk som skulle besöka sitt hemland Norge och hade samma hytt som pappa under hela och passade honom hela tiden. Men han fick inte komma in på något lasarett i Kristiania bara för att han var svensk medborgare. Utan vi hade ett par grannar i skogen som var murare i Norge, och de skulle resa hem och fira julen här. Och vi fick skriva till dem, och att de gick upp till hotellrummet till pappa och hjälpa honom att komma hem till oss. Men han kunde orka inte komma hit till oss då på före julen, utan han fick resa till Vänersborgs lasarett för att bli utav med gipsen som han hade legat i en månad över ifrån avresan ifrån Duluth.
Och detta var år?
Det var år 1897.
Då var moster Kristin alltså
då var sex år
innan han såg henne.
Ja. Men under tiden så när min syster Kristina var född då, så ville han så gärna se hennes kort, så vi, mamma och Anna och jag och min bror Johan, vi tog en promenad till Mellud, för det var ju inga andra sorts fordon för att komma iväg. Och tog ett fotografi på oss så pappa fick se sina barn. Och det har vi
nu
som ett högtidskort att titta på. Som har gått så många år sedan.
Ja.
Och pappa fick leva tills han var 79 år. Fast ofta sängliggande. De sista åren blev han förlamad i benen. Men hans humör, det var underbart. Han tog tiden som en prövning. Hans värsta tid som han talade om var innan han kunde acceptera att du blir aldrig frisk mer. Sedan så gick dagarna och han var mycket tacksam för det som han hade omkring sig då. För då blev det uppväxa undan för undan. Och hjälpte till i både hemmet och utanför, så vi klarade alla.
Och gamla mormor blev
86 år. Hon fick ju leva efter honom. Och vi har väldigt goda, fina minnen som våra föräldrar, som vi aldrig glömmer.
Ja, det var väl, nu är det.
Man kör väl nu.
Nu är det.
Jag kan inte förstå på min.
Jag tycker jag är så grov i rösten på det som du säger. Jag begriper det inte, för jag tänkte ibland, är jag så pratar jag så långt ner i så
är
grovt. Det
är slut nu.
Är det nog slut, ja.
Jag skulle nog ha att säga. Men det är väl lika bra att jag vänder rätt också.
Ja, va? Jag tror inte det är mycket. Och nej. Det är lika bra att du åkte för att den fick gå.